Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Tobias Andersson, Joakim Eisenhutt, Pontus Duvefelt, Arvid Granström, Niklas Pettersson och Jakob Karlsson. Välkomna som nya patrons till
hurra!
Kolla Svensken. Stort hurra! Numera är ju den sista 20-30 minuters delen av varje avsnitt Patreon exklusivt. Mm. Så vill man höra hela avsnittet så går man in på patreon.com/kollasvensken och ger minst 50 kronor i månaden till dig och mig. Då stöttar man ju allt vi gör.
Ja.
Men framförallt ser till att vi har mer tid och så att lägga ner på Kolla Svensken och Kolla Sverige och allt runt om, eller hur?
Ja, och det har också blivit mycket härligare nästan att spela in podden när vi gjort på det här sättet. För att då får man en mer naturligt flow, en slappare ingång och liksom bara få sitta hur länge man vill.
Ja, verkligen. Och det var saftig Patreon-exklusiv del idag tycker jag ändå.
Ja, det är där skvallret ligger också.
Ja, det var helgens veckans bästa grejer.
Mm.
Det var Gula väggen. Det var Magdalena Eriksson. Det var Tutto 5.
Oj, oj, oj.
Allt möjligt kul snackar vi om i det Patreon-exklusiva sista.
Och inte bara goda ord.
Många ord. Så vill man höra podden i sin helhet så går man in där och... inte bara får man ju det utan man får ju vår Fantasy Premier League-podd som ligger där inne, massor andra gamla Patreon-exklusiva grejer och man kan leva med samvetet att man stöttar Kolla Svensken-gänget ju.
Ja, verkligen. Det är som det lyfter, vad säger man? Det lyfter från ens axlar, en börda. Jag kan inte säga uttrycket.
Det
jag
har
poddat för länge nu.
Jag tycker annars i mitt sitt liv, om man har tid över, så tycker jag man kan lyssna på Världen runt i Tengvalls kök.
Ja, men tack.
Där du
tack.
Lagar mat.
Ja, typ varannan vecka jag kommer ut.
Ja, på ett väldigt dåligt sätt lagar mat, men det blir bra podd av det. Och så tycker jag att man kan komma till Linköping, Malmö och Göteborg och se mig köra min första stand-up-föreställning som ska bli special och sånt sen va.
Det kommer bli jättebra.
Ja, i helgen i Linköping. Se till och kom. Nu kör vi Kolla Svenskarna.
Äntligen.
Vignett!
Känner ni vibbarna? Det ligger något i luften, nu vänder ju vindarna. Åh, och gratis hundar! Vi är Sverige, alla andra de kan gå hem.
Tillsammans är vi jävligt starka.
Hej och välkomna tillbaka till Kolla Svensken, Sveriges fräschaste sport- och fritidspodd. Nominerat på Guldpodden såg jag, inte bara som sportpodd utan också som hälso- och fritidspodd. Va? Så vi är nominerade i två...
hälso- och fritid.
Två kategorier. Gå in och rösta, inte som sportpodd, det kan ni rösta vad som helst. Men jag vill att vi ska vinna årets fritidspodd.
Vi ska vinna över sådana här liksom löparpoddar och sånt. Eller vilka är det som ligger på hälso- och fritid?
Ja, exakt.
Det kostcirkeln podcast.
Ja, vi ska banka skiten nu.
Ja,
en riktigt deppig vecka för svensk fotboll, men vi ska snacka om den ändå. Och det är som vanligt jag, Mark Stapper, och du, Tommy Söderberg, Tumma Ella Slagerbäck. Jonte Tengvall.
Hallå!
Hallå, jag var hallå.
För snabb idag.
Vilken, för nordisk fotboll överlag, fruktansvärd vecka vi kommer ifrån. Men vi får väl bara, jag gottar mig i det tysta åt att det går åt helvete för Finland och Norge som vanligt.
Gottar du åt Finland också?
Ja, det gör jag fan numera. Ja. Eftersom Leonard Jägerskjöld skrev att vi skulle varit knapp favorit om vi mötte Finland.
Ja, det är ju fel.
Nej, men de kan dra åt helvete. Det kan ju kanske Sverige göra också just nu, känner man väl efter.
Ja.
Eller vad är dina känslor efter den här landslagssamlingen?
Det är ju såklart en enorm besvikelse ju. På alla sätt och vis. Men framför allt... för Georgien-matchen såklart, som ligger lite i bakvattnet nu. Men så här, hade vi vunnit den så hade ju allt sett helt annorlunda ut.
Spanien-matchen är ju en kanonmatch. Det är svårt att...
Det var ganska bra match. Men det, ja, att man var liksom så här, just det, första halvlek var ju jättebra. Och sen så droppar det av liksom. Men ja, det är lite samma... Jag har lite samma feeling som efter EM, fast tvärtom. Där jag försökte hela tiden propsa på att så här, åttondelsfinal för Sverige i EM är ju såklart ett godkänt mästerskap.
Mm.
Men när du var med i andra laget sa så här, jo, men man får se att de relativa förutsättningarna var ju jättedumt ju.
Mm.
Och lite så känner jag nu istället. Att så här, det är klart att Sverige ska komma tvåa i en grupp efter Spanien. En poäng bakom eller vad det är.
Ja, tryckte avstånd ner till Grekland på tredje plats. Ja,
eller nu blev det ju fler poäng såklart för att de vann två matcher.
Men ja, det var fem poäng upp nu till slut.
Ja, exakt.
Men det jag tänker är att det är nästan fem poäng åt andra hållet med oss. Och inför kvalet är det väl ganska bra, men det är ju svårt att tänka så, va?
Ja, framförallt eftersom att vi förlorade de pissematcherna mot Grekland och Georgien och allt det där. Alltså det är ju lite skillnad i ett längre kval också, man har fler matcher. Alltså så här, för att i en enda utslagsmatch mot Ukraina så är det ju liksom, det är sånt som händer. Men ska man ha det så över tid, också under liksom två års tid, eller hur länge man nu kvalar egentligen?
Mm.
Det är för deppigt.
Jag tycker att vi ska väl återkomma mer till både Georgien och Spanien matchen och läget just nu liksom.
Mm.
Men en grej som jag sett flera, eller ganska många skriva på sociala medier och sådär, vi började småtjafsa lite om det med någon, Roland Ulfselius tror jag. Men att det finns en liksom take nu som är så här att Jannes landslag presterar aldrig när det väl behövs. Och den taken har jag så svårt att köpa liksom. För att nu gjorde vi inte det nu. Men visst har vi liksom vunnit slash kryssat mot extremt många stornationer under Jannes tid. Vi vann Nations League. Vi har tagit oss till två mästerskap i rad för första gången någonsin tid, känns det som.
Ja, eller sen 2006-2008.
Var ju senast innan vi gjorde det. Och vi har tagit oss vidare från gruppen i båda de mästerskapen. Att jag känner att så här, många har rätt svaga takes just nu, alltså, tycker jag.
Ja, men det är mycket, mycket känsloargument plötsligt som man inte riktigt kan backa upp sen när det väl är. För det har vi också sagt, att han har vunnit fler liksom turneringsmatcher än någon annan typ redan. Eller så han och vem det nu är. Liksom.
Jag tror han delade detta George med Rainer, den här Rainer-figuren. Men det jag tänkte var att jag tycker det är ett svårt läge.
Och det är ju
läge.
De som räknas ändå.
Ja, ja. Men jag tycker det är ett svårt läge man är i nu. För att läget man är i nu är ju att man känner att man måste lite försvara Janne och de resultat man har haft.
Mm.
Samtidigt som man såklart också är med på vad gör du för byten? Vad är du för matchcoach?
Ja.
Den delen är man ju med på. Alltså, men man kan ju inte vara helt med på den för man vill inte sålla sig till den, enligt mig då, dumma skara människor som är så, ja, men är vi inte klara med Janne nu? Så vem ska in som är bättre? Han är den bästa förbundskapten vi har haft. Och sluta snälla överskatta det här spelmaterialet. Isak Forsberg, jättekul.
Mm.
Kolla på resten av laget. Kolla på liksom Kraft, kolla på så här. Nu gör Jocke Nilsson jättebra match, men Jocke Nilsson Lindelöf, inget superstarkt mittbackspar, kan man ju inte säga direkt. Ja. Augustinsson har ju varit rejält eller direkt svag i flera matcher, och liksom Kristoffer Olsson har inte mycket på gamla svenska landslagsmittfältare. Claesson gör jobbet, men det är inte som att han sticker ut så mycket heller just nu. Han kanske gjorde det innan skadan.
Det är det som är känslan.
Jag menar att det
många
känns
som
att folk överskattar vår trupp väldigt mycket. Jag tycker snarare att så här, Janne är ju bättre än truppen är. Sparka den.
Ja, jo, det är helt riktigt såklart. Men det är också, men
det är börjar min hund göra någon slags kaninmun som mitt i podden.
Att han hade
Stefan, tyst.
Tjush. Men att det är det här att vi har liksom unga stjärnspelare plötsligt som gör folk helt galna. Att det är ju första gången sen liksom Zlatan kom upp typ som folk känner så en hype kring landslagsspelare.
Ja, den
och det
hypen
kan inte människor hantera. Jag tror inte att det är bra för svenska folket att vi har liksom bra spelare.
Nej, för att det känns som att folk nu är så här, vi har ju Isak, hur kan vi inte vinna gruppen?
Jo, ja, för att alltså, han är 22. Eller
ja,
liksom,
ja, har han gjort ett mål i landslaget senaste halvår? Alltså, jag menar, det inte.
Ja, han var ju inte ens bra mot Spanien. Eller så här.
Och det har varit lite, jag vet inte, det har bara varit en ton som jag tycker är lite, den är svår att sätta fingret på, men att jag skulle säga att jämför du så här, när har vi haft ett historiskt starkt landslag? 2004-06 va? Hade
ja,
vi
det är
otroliga
det bästa
landslag.
Sen, liksom.
Jag har svårt att se att det är många spelare från dagens trupp som går in i det landslaget. Och då har vi ändå gjort ungefär lika bra resultat nu. Och så vet jag inte då om jag vill vara en sån som säger att liksom Lasse Lagerbäck underpresterade, även om det till viss del var det kanske efterhand också.
Mm.
Men snarare kan jag inte köpa Spanien som är att Janne underpresterar nu. För jag tycker att vi överskattar vårt lag väldigt mycket.
Men vet du vad jag tror att det är känslan som alla får nu av att vi är på väg till exakt Lasse Lagerbäck 2006-stämningen. Att det är så här, vi alla kan se nu att de här spelarna inte når upp till sin fulla potential i varje match riktigt.
Mm.
Och att då får man sådana här liksom, PTSD-flashbacks till 2006 och Trinidad och Tobago liksom, att man är så här, hur kan vi inte vara bättre än så här med de här spelarna liksom.
Men jag är så här,
ta ut i förtid.
Har vi inte också ett halvlag som liksom är över sin potential, eller liksom att jo. Olsen, Kraft, Ekdal och så vidare presterar ju liksom bättre under Janne än de någonsin har gjort förut eller gör i sina klubblag.
Det är sant, men det gjorde väl också Tobias Linderoth och Andreas Isaksson, tänk, alltså så här.
Jo säkert. Det var inte meningen att gå in på Lasse Janne ja. Jämförelsen, utan snarare att så här, jag tycker den hela kritiken mot Janne, den, man kan ha den mot byterna, de har ju inte fallit väl ut, men att ha den mot honom som tränare i landslaget är ju gränskorkat tycker jag.
Men det är väl sånt allmänt liksom läge hos i världen bara den här liksom att man, att cyklerna blir snabbare och snabbare och man tröttnar fortare och fortare, du vet. Man ska gå in på sån riktigt törr, tråkig sån sociala medier-spaning och sånt om att så här, ingen orkar hänga kvar i så många år och tro på något långsiktigt och man vill ha det nya hela tiden.
Men är det också att han har varit i, han har ju snart varit i 6 år liksom, eller något sånt va?
Fyra år? Han kom in efter 2016.
Efter 2016, ja. Så han har varit i lite fem år. Ja. Och vi fotbollssupportrar, oavsett om det är till landslag eller klubblag, tenderar att tröttna va?
Ja.
Att det spelar ofta inte så stor roll liksom, hur det går efter ett par år, för att man då mer är på så här, ja, nytt nu, tack. Liksom.
Ja, och särskilt när det kommer in nya spelare också, för då får man ju en ny skjuts på den biten, men inte på tränaren. Alltså så här, för ingen var ju arg på Janne någonsin fram tills typ EM i somras. För att så här, du hade ju inte, eller ja, det ska jag säga, för ett år sedan då, när Isak och Kulusevski började ta sig ut i truppen liksom. Mm. För då känner man ju så här, nu är det något nytt och kul på gång. Men varför står den här jävla gubben kvar på sidan? Det är ju hans gubbar, det är ju borta nu liksom.
Ja, och om vi ska ta det därifrån och ta den delen som jag är med på kritiken då. Mm. Att oavsett om det hade blivit annat utfall, det vet man ju inte, antagligen inte. Men gud vad man öppnar den lilla kritiklådemöjligheten när man byter ut Kulusevski, Isak och Forsberg när vi jagar resultat. Det är ja. Ju... Det är ju redan en gammal sparing nu, för det har gått några dagar. Men det man känner med det är ju att så här, han är inte populist den mannen alltså.
Nej, och det visste vi ju lite också. Och det är det man gillar. Men problemet med att inte vara populist är att ingen annan gillar det ju.
Nej.
Det är det, det ligger lite i själva ordets liksom, ja. Förklaring. Och sen så kan man ju liksom, sen så kan man ju ta den matchen i liksom i separat och känna så här att det var ju bara Forsberg egentligen av dem som inte förtjänade att bli utbytt, för de andra bidrog inte så mycket i liksom i själva Spanien-matchen. Isak och Kulusevski gjorde inte så mycket väsen av sig på ett bra sätt. Alltså de var ju inblandade i saker, men det blev ju aldrig någonting.
Ja, och när han byter ut Forsberg så är det ju en punkt i matchen där Spanien har börjat anfalla en hel del, och ja. Det kanske är ett ganska bra defensivt byte också, vilket så här, hade vi tack vare det lyckats hålla nollan fram till minut 83 och sen gjort 0-1 och vunnit, då hade det varit ett genialt byte. Nu blir det som det blir. Alltså byterna bedöms ju av hur det går liksom. Så det är det ju alltid. Bara. Men
det är ju ändå med på, det är liksom det bytet som såklart i efterhand också, men så här, men gör inte det nu, för Foppa är ju den enda som skapar grejer såklart.
Ja, men fan vad man började gilla Svanberg ännu mer direkt när han går in och gör bissar det första han gör och bara står och flinar. Jag älskar honom.
Ja, men det är ju det också, vilka som kommer in istället är ju väldigt mycket stämningen ju.
Svanberg är ju nice.
Jo, men det är inte en vänster eller alltså formera om hela laget liksom. Byt ut, sätt in Svanberg i mitten då istället, och då tycker jag så Olsson såklart, eller så här, byt in någon annan ytter, så in Jesper Karlsson eller någon som kan göra
eller
grejer.
Svanberg var på gång in då, ja. Var jag ganska säker på så här, nu formerar vi om laget på det sättet att vi kommer ta ut Olsson, vi kommer sätta in Svanberg i mitten och ha Claesson Forsberg på kanterna liksom, där Claesson mer i anfall sjunker in mot centralt mittfält och Forsberg mer mot anfall, så att det anfall blir mer med 4-3-3.
Ja.
Det var jag ganska säker på. Men sen när han tar ut Forsberg, man satt ju och bara gapade att så här, för om man ska ta hans match också, alltså Forsberg är ju första matchen mot Italien 2018 bra stundtals i den här matchen tycker jag.
Och EM bra liksom.
Ja, han skapar svin mycket. Han fan, hade han bara fått in den där soloräden, den för övrigt sjuk nog inte fick hörna eller så att ja, det var ingenting bara. Men jag tycker Forsberg gör en supermatch. Och i det läget, visst vi har folk som gör det defensivt, jag tycker Kraft är bra igen och sådär. Men offensivt så är det ju också bara Forsberg som gör det då. För att varken Isak eller Kulusevski har ju någon kanonmatch. Claesson känns ju fumlig den här matchen. Jag vet inte vad han håller på med riktigt. Bra defensivt, bryter mycket bra anfall och tar mycket bra frispark
liksom
på offensiv planhalva mot sig i rätt lägen och sånt. Men där när han byter ut Forsberg, det är ju bara Forsberg som var bra offensivt. det är därför när alla börjar rasa på att han också byter ut Isak och Kulusevski, det är ju snarare en konsekvens av gamla grejer, tror jag. För ingen av dem var ju särskilt bra den här matchen.
Nej, det var ju också rimliga. Alltså det är ju ganska mycket en sån... Det känner man ju ofta kring anfallare, att så här, om du inte är het idag så kommer det inte funka. Liksom. Det märker man efter en timme. Att så här, ja. Sätt in Quaison och vi är där vi har bra spelare. Liksom.
Ja, och där var ju också, ska man säga, man fick en dubbel av Zlatans inhopp. För dels vad bra han är i det där läget. Han vinner ju varenda duell och skapar ju svin mycket. Dels, vilken jävlig idiot. Det är det rödaste kortet jag någonsin har sett i hela mitt liv.
Att folk sitter och så bortförklarar det. Alltså alla. Inte sett någon som är så. Det var ju såklart rött kort.
Men jag har ändå sett några som har varit det, men jag menar, det där är ju så blodrött att det är...
Ja, men folk
är
så att han försöker skylla på någon knuff. Om man är så här, det är ingen nära. Jag ser ju bilderna själv.
Alltså,
det
han
liksom inte
armbågstacklar Aspilicueta i...
Alltså, en rugbytackling i ryggen. Nacken, så in typ. I liksom en annan... Alltså, han får liksom whiplash. Det är så jävla sjukt. Så superklart farligt spel. Alltså, man blir ju helt galen.
Bara. Ja, men så här. Det här är ju lite samma känsla som Jorgen-matchen, tycker jag. Mm. Att... Hade vi bara fått in en av bollarna när vi borde fått in en av bollarna, så hade vi nog vunnit mot Spanien. Alltså det kändes lite
ja,
som det.
Ja, absolut. Att det var ju verkligen... De var ju inte heller särskilt... Alltså de var inte heta framåt heller.
Nej, och det var någon period mellan 25 och 60 typ. Mm. Alltså de minuterna där det kändes som att lägena kom hit till Sverige. Och det är ganska nära farliga lägen många gånger liksom.
Ja.
Sen har vi liksom en Zlatan som går på ett lustigt inlägg istället för att skjuta. Och vi har liksom Forsberg som missar bollen och Claesson som halkar och ramlar och liksom... Med lite marginal hade vi vunnit den här matchen och det är väl det som behövs mot så här bra lag. Liksom.
Ja.
Men jag tycker att den slutsatsen man kommer till efter både Georgien och Spanien och Grekland tidigare höst är så här, det här är så välförtjänt att vi kommer tvåa, för vi har inte gjort typ en enda bra match i det här kvalet. Alltså Spanien hemma, supermatch.
Ja, det var ju den enda typ.
Ja, men alltså de andra, de har vunnit mot säga, Grekland och Kosovo. Det har inte varit kanonmatcher heller.
Nej, var det 4-0-matchen mot Kosovo som var bra? Typ.
Men fan, eller så var det så här, Kosovo.
Jo, men det är ändå någonting. Men det är verkligen ja. Så, ja, det är Kosovo. Det spelar ingen roll.
Nej, exakt. De skulle slå även om de rättvist hade fått bonusstraffar. Liksom.
Ja, alltså. Men så spelar ju Sverige också kval alltid. Mm. Att vi gör liksom en eller två bra matcher och sen så liksom... tuppar vi ut resten.
Ja, men för jag försökte tänka på det när, alltså även tänka på vinstmatchen och sånt. Och kom överens med mig själv då om att så här, det är inte bara det att man ska inte gå vidare om man förlorar mot Georgien och Grekland, det fattar ju alla.
Mm.
Men man kanske inte ska vinna gruppen om man har gjort en bra match i hela gruppspelet. För jag tycker verkligen,
nej.
Vi har gjort några som är okej. Okay, visst, Georgien, det är ju bra att slå dem med 4-0, I guess liksom. Det ska man ju göra, men det är ändå bra.
Men det går ju också att vända på sig. Hur många jävla bra matcher gjorde Spanien då? De gjorde väl ingen bra match med sin egen måttstock liksom.
Nej, men det är sant, men första matchen mot Georgien hemma, då höll vi ju på att förlora. Alltså vi vann ju med 1-0 och var ju i
stundtalsen
utspelade. Kosovo 3-0 var det borta.
3-0.
Det var ju vad det var. Alltså det var ingen...
Det var ju Zlatan-matchen. Liksom.
Sen kom ju Sverige-Spanien hemma och där gör vi ju en bra match.
Ja, den har jag gjort.
Sen har vi Grekland borta. Uselt.
Mm.
Sen har vi Sverige hemma också 3-0. Säger ingen, eller Kosovo hemma säger ju ingenting. Sen har Grekland hemma, de tar rött, det är inget, alltså, jag vet inte, de tar rött i slutet av matchen i och för sig, men det var ju ingenting, vi vann med 2-0.
Ja.
Georgien, usel match, Spanien, usel match. Kan inte minnas senast vi tog 0 poäng på en samling heller.
Nej, och inte gjorde mål ens.
Nej. Men jag menar så här, sätter vi hela kvalet så är vi ju inte bättre än så här, och det får man ju bara ta in.
Mm.
Och sen att ändå vi har läget som är att med 30 minuter kvar så räcker det med ett mål för att vi vinner gruppen och slår ut Spanien. Alltså det är kanon att vi har satt oss i det läget.
Ja, det är bra att lever hela vägen dit. Ja.
Såklart, men vi förtjänar ju inte mer och vi tar oss säkert dit på något jävla sätt via playoffen då. Jag vet inte. Men,
vi skulle komma till det alldeles strax också.
Men vi känns inte så bra, tycker inte jag. Jag tycker inte spel...
Det hackar hela vägen.
Spelplanen, eller matchplanen mot Spanien är ju bra, men jag tycker att spelet är hackigt. Många spelare är lite för dåliga. Kristoffer Olsson igen, nu gör han ju kanske sin bättre match på länge, vilket säger mycket om honom.
Ja, det var ändå
en ganska dålig
plus.
Match.
Ja.
Men jag tycker allt är off med honom. Han tar inte på sig rätt liksom, frisparkar på offensiv planhalva, utan springer och hoppar runt och vågar inte röra spelare. Han slår inga passningar framåt. Och bredvid honom stackars Albin Ekdal som är gräns 5 plus den här matchen. Jag tycker han är otrolig mot Spanien. Alltså. Men det är lite för mycket som är lite för dåligt. Kraft gör ju sitt livs två matcher nu. Och då är han ändå 3 plus. Alltså jag menar, Augustinsson har ju helt tappat inläggen. Han kan inte slå inlägg längre. Jag vet inte varför det har hänt. Och liksom, jag känner att det är mycket som... typ Vigge, han gör vissa skitbra saker. Men så här, sen kommer den Georgien, drar undan benet, låter dem avgöra matchen. Ja, så här. Det är lite för mycket individuellt skit. Vad är det som händer på Spaniens mål? Varför står hela vår backlinje still istället för att ens försöka ta boll? Alltså det är så mycket som liksom inte klaffar. Varför har vi Martin Olsson som den vi slänger in när en högerback måste gå ut och vi jagar desperat mål? Varför? Jag vet, du vet, det är så mycket som inte riktigt är där, och där jag känner att vi kanske har överskattat det här landslaget för att det såg väldigt bra ut i två enstaka matcher i EM.
Kan vara så, ja. Men det är väldigt, ja, det är väldigt tydligt att det är Emil Forsberg som gör hela laget just nu också. Att det har blivit mer och mer så.
Varför får inte han spela med Zlatan? De är ju svinbra ihop. De enda gångerna de har spelat ihop har ju, de har haft extremt fina aktioner liksom. Zlatan funkar inte riktigt ihop med de andra i det här laget. Och Forsberg, här kommer min stora jävla oro. Funkar fan inte så bra med Kulusevski och Isak alltså. Det klaffar inte riktigt, tycker inte jag.
Jag tycker han och Isak är bra samspel också på vänstersidan.
Ja, men det klaffar inte helt.
Men Kulusevski klaffar inte någonstans riktigt just nu.
Men vad gör han nu?
Ja, men det är två liksom grejer jag har egentligen som är stora grejer utöver liksom Kristoffer Olsson och sånt. Men det är, så här, det är ju dels är det matchcoachningen såklart. Det pratar ju alla om. Men det är ju också helt sinnessjukt att Emil Kraft ska halta runt i 20 minuter. När vi liksom har en ny högerback på bänken. Eller då när liksom han har fått vara kvar i en kvart. Att sätta in en offensiv spelare då såklart när vi ligger under. Vad gör du för någonting?
Jag går ner på en treback och sätter in.
Ja, vad ska vi med liksom Martin Olsson där?
Sätt in Jesper Karlsson.
Ja, in med den sista vi har kvar. Ja. Så dels det. Men sen är det ju också, har det ju blivit, det är ju inte liksom ett Zlatan-problem i sig. Men det har blivit en, det känns inte längre som att Janne vet vilka som ska spela på topp någonsin. För att det roteras ju i varje match. Och det är det enda han någonsin byter ut, är ju anfallarna. För alla andra spelar ju exakt samma lag jämnt. Men där är det olika varje gång. Och det känns dessutom som att det bästa anfallsparet har ju blivit liksom utfasat nu, för att det inte är lika sexigt att spela med Quaison längre. För att Isak, han och Isak är ju bäst.
Ja.
Och sen ska Zlatan in för han är tillbaka. Och det är liksom fine. Han är ju, han kan ju spela mot Georgien. Det ska ju inte spela någon roll såklart.
Också
egentligen.
Dumt narrativ. Alla de som försöker skylla de här matcherna på Zlatan. För han är ju fan bra på
riktigt. Han är bra. Men det är så här, men det är, men det är ju en del av ett problem som inte är hans fel såklart. Det är ingenting med han att göra. Det är bara att så här, plötsligt så är det så många bra anfallare att det känns inte som att Janne vet vilka han ska starta någonsin.
Nej.
Men och både Zlatan och Kulusevski skulle ju kunna vara bra från bänken i teorin. Och sen, så här, sen är ju Zlatan inte ett långsiktigt problem, för hur länge ska han spela i landslaget liksom?
Ja, nej. Men så här, Kulusevski ska aldrig starta till höger igen. Det slutar vi med nu. Efter Georgien-matchen. För det var fruktansvärt.
Men han spelar på kanten då?
Ja.
Ja, det var alla tre, ja. Från start det var då.
Bedrövligt allting.
Ja, men det har vi också insett.
Ja, men det går inte.
Det var Janne som sa det, fast vi alla ville att han skulle spela på högerkanten. Att så här, det funkar inte.
Nej, det går inte.
Nej.
Och just nu i den formen Kulusevski är i nu, han ska inte starta. Nej. Oavsett att han är en världstalang och en av våra stora framtidsspelare. Han är inte tillräckligt bra nu. Det syns ju, han är ju feltajmad i varenda grej han gör mot Spanien, känns det som.
Ja, jag tycker synd om Robin Quaison på riktigt. För han är ju liksom, han har ju varit bäst form hela kvalet av alla anfallare.
Ja, men det fortsätter han. Vi kommer ju spela en träningsmatch inför kvalet.
Men han håller ju också på att skjuta ut sig nu genom att flytta till Saudi och sånt. Alltså här, så här, istället för att vara 40
som liksom bäst det. Sen han flyttade till Saudi.
Ja, det är också märkligt såklart. men
jag menar, vi kommer ha en träningsmatch inför kvalet. Spela Quaison och Isak i den. Funkar det fortfarande lika bra? Starta med dem, släng in Zlatan. Det är ett kanonvapen att ha.
Ja. Och alltså, de har ju så himla olika roller på planen också, Zlatan och Kulan.
Men sen är jag också så här, fan, Claesson till höger, Zlatan, Isak till fram och Forsberg till vänster. Kan vi inte ge den match då? För att vi, när vi väl ska starta, Zlatan startar med Kulan till höger och han kan ju spela där.
Nej.
Alltså, för att Forsberg och Zlatan, det syns ju att de fattar varandra de få jävla minuterna man hunnit sedan spela ihop.
Ja, men för att de är två fotbollsgenier liksom.
Ja, exakt. Och Isak till och från också, tycker jag. Sen tycker jag att han och Forsberg kommer lite, det är som att
han har inte samma hela tiden, liksom. Han har inte samma riktigt den nivån av fotbollshjärna.
Nej, han passar
liksom
lite åt fel håll och sådär ibland. Men de tre ihop hade jag ju velat se en riktig chans till.
Ja.
Liksom, inte med en Kulusevski som ska in och blanda i sig.
Ja, nej, men det är ju den, liksom för mycket grejer på en gång, känns det alltid.
Exakt så.
Det är bättre då att ha Claesson som bara gör sin grej. Alltså,
ja, och som kan sjunka lite när de tre andra går framåt.
Ja, springer på kanten och slår inlägg och sånt.
Exakt.
Och så, bra,
det hade man ju velat se. Och sen så är det ju det du touchar på där. När vi har tagit ut Daniel Sundgren. Nu har vi tagit ut honom, eller hur? Som ja. Backup till högerbacken. Han har också en ganska bra klubblagsperiod. Nu blir väl sett i grekiska ligans ja, bästa spelare den här månaden. Och sådär. När han är uttagen och sitter där på bänken, hur kan vi slänga in en ganska dålig 35-årig Martin Olsson på fel...
Alltså jag... Han kan inte göra någonting som högerback såklart.
Nej, och han spelade väl inte det riktigt heller, för han gick ju in till hans vänster.
Jo, men backup. Oavsett vad. Alltså dels vänta så länge och dels sätta in fel gubbe då.
Ja, men vad fan är Sundgren med för då?
Nej, och så känner man ju med många spelare i, alltså oavsett.
Ja.
Varför
ja.
Har du en stor trupp om du inte vill använda någon av spelarna? Det spelar ingen roll att liksom kan just heller med.
Nej, nej. Och nu, jag vet inte, jag starta bara Svanberg eller Kajus nu, för jag orkar inte se Kristoffer Olsson spela mer.
Nej, men det kommer de aldrig göra.
Jag fattar inte. Varför är de här då? De är ju så här, om Olsson nu hade varit jättebra i landslag ja. Så var det ju länge en grej med till exempel så här Seb Larsson. Mm. Alltså vi har spelare som är bättre ja, i klubblag, men Seb har varit så jävla bra i landslaget så det är klart han ska starta där. Nu är ju situationen, vi har spelare som är mycket bättre i klubblag, som i Svanbergs fall också spelar i ett klart bättre klubblag.
Ja.
Och är bättre varje match. Och då har ju Olsson också varit sämst på plan i landslaget i ett år. Hur kan inte Svanberg starta före då? Det är ju fan ett mysterium ju.
Nej, och tänk då på att det är fortfarande att liksom, det ska ju komma tillbaka sån här jävla, alltså Marcus Danielsson ska ju tillbaka sin startelva snart också.
Nej,
alltså,
du vet. Jocke Nilsson var fan också bra tyckte jag.
Ja, han var bra. Han var ju, det var ju lite så, det kändes liksom debutnervös, svajigt lite grann, men det var ju ändå, eller debut var det kanske inte, men det var det andra, tredje matchen typ liksom.
Ja.
Tävlingsdebut var det väl i första i alla fall. Så att, ja. Nej, det är ju lurigt. Men det är ju ett problem då att de måste hela tiden, att Lindelöf spelar ju alltid, men det är olika, varje landslagsuppehåll så är det en ny back bredvid honom. För att det här landet är skadad och Danielsson är i Kina och allt vad det är liksom.
Ja, och fan, Lindelöf och Danielsson, alltså jag gillar inte det.
Nej, men Danielsson ska ju inte vara med någonsin igen, det vet ju alla såklart. Alla som har sett fotboll någonsin. Det är ju bättre då att Milosevic och Holmén, de är ju bättre än Danielsson båda två ju.
Ja, jo, men det är vi alla.
Ja, men det kommer ju, men han kommer ju ändå hoppas in direkt liksom. Det är någonting med den här lojalitetsgrejen som är svårförstådd ibland. Alltså.
Ja,
och sen kan man ju prata om gruppdynamik och sånt, men det är omöjligt att veta.
Det är lätt för de som lyssnar, tror jag, att höra att det är något av ett bittert avsnitt idag.
Men man,
ilska ja, i rösterna.
Det är ju också det här att man vill ju inte känna den känslan, men man börjar ju också tröttna på Janne. Alltså det kommer, de här liksom grejerna kryper in igen hela tiden.
Ja, och det är väl som vi sa i början där, att det handlar om tid liksom, att nu har vi haft honom så pass länge att då kommer vi börja tröttna. Det bara blir så liksom.
Dels, och så är det att nu första gången börjar kännas som att det inte är liksom få ut max av all om de resurserna vi har för första gången under hans 5 år typ.
Ja, jo, och då direkt vänder man på något sätt. Vi är sidade i playoffet som kommer vara först en semifinal och sen en final. Enkel match i båda två.
Ja, väldigt konstigt system att det är 12 lag i 3 typ liksom olika slutspelsträd. Så det är tre platser på 12 lag som ska tas ut till VM.
Exakt, och då blir det ju 4 lag i varje grupp så att säga då.
Ja, fast man möter ju bara 2 av dem.
Ja, exakt. Man spelar en semifinal i enkelmöte, inte dubbelmöte.
Då får vi möta ett osidat lag.
Exakt. Och sen är finalen fri lottning då.
Hemma borta.
Ja, hemma borta. Och också över en match. Nej, den är över en match bara va?
Ja, det är också bara en match.
Ja, en match bara. De vi kan få möta då är Polen. Okej, du kan ge 1-5 på hur bra det kommer gå mot dem.
Ja, Polen är det svåraste laget i osidade gruppen nu.
Bitt fan alltså, det finns ett till där tycker jag. Polen 1-5 då. 5 är det svåraste, 1 5 är världsklass, 1 är icke godkänt.
Men Polen är väl ett 3+ lag?
Nordmakedonien.
Det är ju en 1 ju.
De ska man ju slå åt helvete.
Det är ju det sämsta laget.
Tjeckien.
Tjeckien är väl också kanske en 2-3 någonting.
Österrike.
2.
Turkiet.
2.
Tycker du det?
Ja.
Var ju usla under VM.
Var ju fruktansvärt dåliga under VM.
Ja, jo, men det visste ju.
Var ju sämst i
turneringen. För de som såg EM-rummet visste ju, ja det va?
Ja, ja, det är sant.
Det var ju labelat av mig inför turneringen.
Ja, de är ju väldigt lynniga. Alltså.
Ja, men de känns som de har spelare med högsta nivå i alla fall. Mm. Sist ut. Ukraina.
Ukraina, ja.
Nej.
Fina Ukraina, men det är också en 2 typ.
Ja.
De är ju inte heller så jävla bra.
Nej. De är ju, har ju blivit, på något konstigt blivit vårt spöklag då.
Tydligen, det gick så lätt. Men får vi dem igen nu så är det ju, då är det ju panik alltså. Det är ju sista man vill, även fast de är ju sämre än hälften av de andra lagen här.
Ja,
de är sämre än Tjeckien, Polen och Österrike.
Ja, jag blev, Det var, jag tror det var...
Och Turkiet.
Ja, ja. Leonard Jägerskiöld var det som skrev på Twitter att så här, Sverige är knapp favorit, de enda Sverige är knapp favorit mot är Finland och Nordmakedonien typ. Då kände jag, nej men nu
vi,
får vi
ska ju vinna mot alla de här lagen.
Tornen. Ja, men det ska vi va?
Ja, Polen är ju liksom, det kanske är jämn nivå som Sverige-ish. Men det är ju mest en Lewandowski-faktor, annars är vi nog bättre än alla.
Sen går vi väl mot en repris då mot, i playoff mot antingen Italien eller Portugal. Ja. Som är två klassiska playoffs va, för oss.
Verkligen.
Zlatan Ronaldo i liksom en 12-12-match mellan de två.
Det är, de, det är ju två bra lag. De andra tre ska vi också vinna mot. Det är Skottland, Wales och Ryssland nu.
Ja.
Som är också i sidade.
Ja.
De skulle vi ta i en final också. Eller,
tänk, alltså, men tänk om vi skulle ta Italien för andra VM idag.
Det är ju den riktiga drömmen. Då slutar de igen så att hela världen gråter över att Italien inte spelar VM.
Ja.
Och så är det vårt fel igen.
Ja, det hade faktiskt varit. Det är också att vi kan ta Ronaldo sista VM va?
Ja, ja, det är ju mäktigt att ta det ifrån honom.
Ja, det finns också någon slags dröm i.
Ja.
Det finns drömmen att skicka Scott McTominay åt helvete.
Men alltså oavsett, jag tror att vi har bra chanser även om vi får Italien eller Portugal i, liksom, i ett möte.
Ja, det tror faktiskt. Nog faktiskt.
Vi är ju det tredje bästa laget i av alla de här.
Är vi det?
Ja, ja, det är vi.
Det är vi fan.
Ryssland, Wales och Skottland, de är ju usla ju.
Ja, vi är fan det bästa laget här. Det är ändå stort.
Ja.
Annan landslagsnyhet då, eller vill du...
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Är något mer om de här matcherna?
Nej, inte direkt. Det ska väl lottas typ nu i veckan va? Så på fredag eller någonting. Eller vad kan det vara? Nej, är det nästa vecka det va? Förresten, jag glömde bort när vi spelar in där på en onsdag. Det är nästa vecka lottningen.
Ja,
och sen
får...
så är match 24-25 mars någon gång.
Ja, vi får återkomma om det nästa vecka helt enkelt.
Vi ska på januari, sen är inte Qatar först och sånt.
U21 har blivit av med sin tränare va?
Ja.
Eftersom Poya Ashbagi tar över som tränare i Barnsley.
Kul.
Ändå, svensk tränare i Barnsley. Det är ändå fett på något sätt. De har ett svensk styrelse och VD.
Att det var någon som uppmärksammade på att det var liksom så någon slags football director och någon ordförande. Alltså det var mycket så random svenska som man inte visste om bara.
Men ett tränarjobb i Championship är ju svårt att få icke-engelsmän förunnat.
Verkligen, framför allt från liksom svenska ursäkter. Alltså han är inte som att han har stora meriter i övrigt.
Nej, och han kommer ju som den projekttränaren va också, vilket är ju hela hans grej. Och fan, får han några år på sig där och gör det bra, då har vi väl ändå potential att ha en svensk tränare i Premier League igen, vilket
ja, alltså Barnsley också, det är ju Championship, men det är ju botten av Championship liksom klubbmässigt. Det är ju inte ett bra lag på det sättet, utan gör han liksom ett bra jobb där så kommer det ju märkas. Det är inte
Exakt,
så krav
tre år där och faktiskt lyckas få dem att etablera sig som lite mer mitten i Championship, så då skulle han ju garanterat kunna få ta ett steg upp inom den engelska hierarkin. För ja, har du gjort det bra i England så är ju alla engelska jobb öppna direkt sen.
Ja, de gillar, men det är ju ett jobb ifrån att vara liksom ett sånt uppflyttningslag från Championship, typ nedflyttning.
Ja, det blir hans nästa jobb då, får man ju hoppas.
Ja, exakt. Tyvärr för svenska landslaget eventuellt då. Kanske, det vet vi inte. Men vi, när vi har pratat om det förut, vi har väl någonstans kommit överens om att han egentligen är näst på tur som förbundskapten.
Vi har kommit överens om att han är näst på tur, men att jag inte riktigt vill det.
Nej, det är
för
väl
att jag tycker
annan,
han är
så.
För mycket av en projekttränare som kanske inte uträttar tillräckligt mycket.
Ja. Ja, nej. Så, men det känns ju nästan borträknat nu eftersom att han ska göra klubb. Det är svårt att se att han går från U21 till Barnsley. Det är om det skulle gå jättedåligt och han ska hem till Sverige igen eller någonting.
Ja.
Men nu är det här en klubbkarriär
U21 kommer ju från en ganska bra period nu.
Mm.
Om man ska ta kvalet än så länge har vi krossat Luxemburg då. Vunnit mot Montenegro. Vunnit mot Montenegro igen. Kryssat mot Bosnien och Italien borta. Vunnit mot Bosnien hemma. Och sen kom ju förlusten igår va, mot Irland. Kände jag, poja har huvudet på fel plats nu.
Med
barnsliga jobbet som spökar där liksom. Men det är ju en tuff grupp eftersom Italien är med och det är bara ett lag som går till VM ju.
Ja, de turneringarna är ju omöjliga att kvala in till.
Men det som krävs är, vi har ju Italien hemma i sista matchen.
Mm.
Och det som krävs är ju att vi vinner alla helt enkelt. Så slår vi Irland hemma nu. I mars då är ju nästa. Och sen kommer ju de två sista matcherna framåt sommar. Så det är lång tid kvar.
Var det Luxemburg och Italien?
Men då är det Luxemburg, den vinner vi ju garanterat. För de är bedrövliga. Och sen kommer det ju faktiskt vara så att det troligtvis då blir så att allt avgörs i juni hemma mot Italien. Och vinner vi den går vi till U21 EM. Eftersom vi kryssade mot dem borta.
En turnering vi gillar i det här landet.
Ja,
får man säga.
Brinner för permanent, för aldrig för stunden.
Nej, bara för framtiden.
Men då krävs det väl också dock att Italien tappar poäng någon gång längs vägen, tror jag, för att det ska bli så.
Ja, jag har
för
inte att de är lite för bra. Den tabellen på mig, men det stämmer säkert. Ja.
Jag ska kolla, men jag är ganska säker på att de har vunnit alla.
Ja,
de har
vunnit
mot
Rumänien,
de har vunnit mot Irland, de har vunnit mot Bosnien, de har vunnit mot Montenegro. De har vunnit mot Luxemburg. De har kryssat mot oss hemma då. Men vi tappar poäng mot Irland, vilket förstörde allting.
Ja, det är ju skit.
Så vi får väl hålla tummarna för ursäkt. EM är ju så jävla roligt va?
Ja, men det är också bara det där. Det spelar ingen roll.
Nej, men liksom. Det är väldigt kul.
Men det är kul. Det är verkligen så. Det är en härlig sommar, ett sommarnöje det också.
Det är det verkligen. Men hur... Vi kan väl ta den diskussionen. Jag såg att du öppnade den lite i Facebookgruppen.
Ja.
Men ny U21-tränare verkar ju vara klart nu. Att det verkar bli Daniel Bäckström, Sirius.
Mm.
Tränare som tar steget över dit.
Det är också svårt att veta vem som är bra på U21-jobbet såklart.
Mm, han har ju gjort det, skulle säga, framförallt spelmässigt fint med Sirius.
Mm.
Och jag tänker att någon som gör det spelmässigt fint är ganska bra för ett U21-lag.
Ja.
För att det han ska göra är ju egentligen att förbereda dem för A-laget. Liksom.
I spelarutveckling.
Ja, exakt. Och att då kunna vara så här, nu ska vi lära er att spela så att det kommer funka i Jannes landslag. Liksom.
Man ska slussas in lätt på något sätt.
Exakt. Och vi har ju faktiskt ett gäng ändå skulle jag säga i U21-laget som är... inte allt för sjukt långt ifrån att knacka på dörren till A-landslaget.
Och det har vi också tagit upp många gånger, att det är en otrolig generation på gång dessutom.
Ja, den är ju bra på riktigt, höll jag på att säga.
Ja.
men så här, om jag ska kolla startelvan senast, att så här, Emil Holm är inte långt ifrån att ta plats som högerback. Det är jag ganska säker på.
Första platsen till och med.
Ja,
jag har inte så många år kvar.
Andra platsen framförallt, men första platsen är inte så långt bort heller.
Mittbackarna,
vet du fan, det är ju inte vet vad Janne tänker. Men jag menar så Pavle Vagic och så, och de andra är ju inte långt mycket sämre än liksom Marcus Danielsson är.
Nej, men där har vi ändå många alternativ.
Ja, det har vi ju. Bilal Hussein ser ju väldigt fin ut som central mittfältare i AIK och i landslaget.
Ja, han så är ju U21-kapten.
Så komma ut lite i Europa kanske och sådär, så tror jag att där har vi en som spelar i landslaget inom några år.
Ja.
Patrik Wålemark tror jag, nu slänger jag ut ett sånt metspö i vattnet här va, och ser om det nappar. Jag tror att han gör landslagsdebut nästa år.
Ja.
Det är en vågad chansning, men jag tror det.
Vad är det för position då?
Han är i positionen anfallsytter, men kan ändå spela yttermittfältare. Har gjort både i U21 och lite halvt mer tillbaka då en roll i Allsvenskan, även om han mest har varit ytter eller anfallare där typ.
Ja.
Men så kan han spela både anfallare och ytter. Och problem är så jävulens bra just nu.
Ja.
Kommer ju gå utomlands till Serie A, snackas det om i vinter också. Jag tror att han gör landslagsdebut nästa år, om en som kanske bara något inhopp eller sånt. Men det tror jag.
Minns spaningen om Marcus Danielsson allihop.
Ja, den var ju först i, när han hade gjort det bra i Djurgården i en dag, så sa jag, han kommer spela landslaget inom 3 år. Och så gjorde han det. Så den ska vi minnas.
Mm.
Vi har ju, utöver det, Tolinsson i försvaret, som om han får speltid, det beror ju lite på det, men han är duktig som fan.
Karl också väl?
Karl, såklart, vänsterback. Sen har vi ju Elanga, som ju verkligen tassar på dörren, känns det som.
Men också många att slåss mot.
Sen har vi ju Rami Alhaiva, som är fan svinbra. Man glömmer bort honom.
Ja, för att han har mest varit sån svenskens skämtfigur nästan.
Ja.
Jo. Men absolut ju. Ja.
Men är ju också väldigt bra liksom. Så att jag tror att det är många här. Det är ett spännande jobb för den som får komma in och ta över, för vår U21-kull är ju riktigt bra.
Ja, och jag tror att du har rätt i, inte nödvändigtvis i liksom spelarnamn, men idén att vi kommer ha en eller två som debuterar i A-landslaget nästa år. Efter kvalet är färdigt och sånt.
Vålemark och Emil Holm debuterar nästa år.
Jag kan tänka mig att Elanga får också speltid nästan i någon träningsmatch. För att...
Kanske är det Karl också om han fortsätter göra det så bra i Danmark.
Ja, men det är ingen av de här som är...
Martin Olsson är väl fan inte kvar länge till.
Nej, men jag tänker Vålemark är väl januari-turné aktuell om inte han. Alltså vissa av dem spelar i Sverige.
Jo, men det räknas ju såklart inte.
Nej, men det är ju ett bra steg på vägen. Alltså om spelar man där så är man ju mycket närmare landslaget sen.
Ja, jo, han kommer ju vara med i januari-turnén om han inte redan gått till Italien då.
Ja, just det, det är liksom sant.
För det ryktas för att han försvinner direkt i januari nu.
Och vilka andra spelar i Sverige och de här då?
Bille, Hussein.
Ja, han kommer ju vara med där säkert.
AIK.
Annars är det många i Danmark som skiter. Det är ju
Carl Gustafsson i Kalmar. Jag vet inte hur aktuell han är för A-landslaget och central mittfältare.
Nej, men alla är ju aktuella i januari. Alltså det är ju bara de som är bäst i allsvenskan typ. Och i Norge.
Men det är ju, problemet är ju att de är i Norge nu. Daniel Svensson, han vänsterbacken i Nordsjälland och sådär.
Ja, ja, danskarna är ju, de är ju inte aktuella för januari heller.
Pavle Vagic är ju med i januari. Han spelar ju Rosenborg.
Ja. Det kommer ju ut, men det kommer ju vara...
Sen kommer ju vara med.
Ja, det är ett gott gäng där också.
Det är ett gott gäng. Det, men ja, verkligen.
Vill du ha tränardiskussionen? Eller ja, förbundskaptens idén?
Tanken var Janne kanske någon gång ska försvinna. Vem kommer ta över, eller?
Ja, men man, det gäller att hoppa på smidande hjärnet i varmt när folk är som mest arga på Janne Andersson och vill ha in någon ny. Och att då Poja, då räknar jag bort Poja i idén som vi ändå kände var den tydliga favoriten. Och så här, vilka finns kvar, vilka är aktuella, vilka finns kvar att ta över i landslaget sen. Och så slängde jag ut några namn själv, de enda liksom svenska tränarna jag kom på, jag får säga. Alltså så här, Norling och Rydström och Gustafsson och sånt. Som är ändå högprofilerade svenska tränare.
Rydström inom några år, inte en allt för dum gissning, tror inte jag.
Ja.
Väldigt hypad, har gått in och gjort underverk med ganska dåliga spelarmaterial och så vidare. Norling känns som att det var lite för länge sedan nu som han faktiskt presterade någonting.
Det är sant, men man ska också betänka att det här kommer ju vara åtminstone om två, alltså det är ju tre år, 2024 typ. Efter
skulle igen. Norling nu gå in och göra det svinbra, ta något guld med IFK Norrköping och sådär, då skulle han ju vara aktuell, för han har tagit guld med Malmö, AIK och IFK Norrköping i så fall. Och det är ju ingen annan tränare som har gjort sådana stora grejer i Allsvenskan.
Jag kan ju också tänka att han är inte heller jättelånglivad överallt, så han kanske inte ser kvar i Norrköping vid det här laget. Han kan ju gått och vunnit någon annanstans.
Stor potential i att man pratar ju alltid om att ersättaren ska vara en motreaktion mot den innan också.
Ja.
Där det är tydliga exempel med Lasse Lagerbäck, Erik Hamrén och Jan Andersson, där det är tråkgubbe, galen gubbe i scarf, tråkgubbe.
Vi behöver en ny galning.
Och då behövs väl en profil, och Norling är väl kanske den profilstarkaste när det kommer till att vara lite lustig liksom.
Ja, det är han ju. Men även progressiv på många sätt. Precis som Rydström är liksom. Det är ju dels en image-grej, dels en 4-4-2 och någonting annat. Ja.
Jens Gustafsson är ju väldigt omtyckt, men främst som talangutvecklare och sportchef-rollen av manager-rollen, alltså försäljare och övergångsking liksom. Svårt att se att han skulle vara landslagsaktuell om han inte går och vinner titlar i någon annan klubb nu.
Ja.
För att han har ju egentligen aldrig uträttat något i resultatväg.
Nej, det var de här namnen jag kom på liksom, på rak arm. Bara.
Ja, jag vet ju vilka det kommer bli tyvärr.
Ja,
det, jag säger vilka.
Det är en ledtråd så god som någon, och det är flera som har ropat på det också.
Ja, det kommer ju bli Kim och Tolle.
Det är det mörkret.
Om de fortsätter som nu. Det finns en chans, risk beroende på vilka man håller på dem, men att de tar SM-guld med Djurgården i år igen. De ligger bra till i guldracet, och då har de tagit två guld på tre år med Djurgården. Men ändå, de har inte en Malmö-bredd på trupp och sånt, och de har ju knappt en anfallare i lag. Alltså det är ja, bra
det är
gjort.
Bra, liksom. Det är bra jobb.
Ja, det är meriter som nästan ger landslagsjobb direkt, tror jag. Och tror inte ledningen är det, också är lite så här.
Har de gjort någonting annat då?
Två SM-guld på tre år. Behöver
men behöver något annat jobb?
De har tagit upp Sirius
ja.
Hela vägen i princip också.
Ja, jo, det är...
Så att jag skulle säga att de har två rätt starka meriter. Och tror inte landslagsledningen är så, fan, kommer ni ihåg Lars Tommy? Tänk att ha två igen. Kim Tolle.
Ja, kanske. Det är ju en sån... Olof Lund insikt nu som jag har hört, att det stormar ju väldigt mycket i förbundet självt, så att det är inte helt tydligt om vilka som kommer vara kvar ens snart liksom. Så man ska väl vädra ut det också egentligen. Men det är svårt att veta vad det blir av det. Liksom.
Fan vad det kommer bli nazistskämt om de tar över efter Kim Bergstrands intervju.
Men det ligger ju också verkligen dem i fatet får man säga. Alltså en sån grej tror jag, det har gjort så mycket image-skada ändå för folk generellt.
Just det, om det var någon som missade så var det alltså en intervju i våras där Kim Bergstrand råkade, känns det som, haspla ur sig att... det kan finnas bra ledare för bilder överallt. Till exempel, mycket kan man säga om Hitler, men han var en bra ledare. Ja. I princip var det så.
Dålig sak att säga.
Jag parafraserar. Ja. Men det var en väldigt klumpig sak att säga. Som framförallt, ingen trodde ju att han menade det på riktigt. Men gud vad han öppnade upp för minidrev och hån. Liksom.
Ja, och jag tror inte att det är... Om det är något förbundet behöver också så är det ju inte...
Nazistskandal.
Nej, det går inte så bra just nu heller. Jag tror att de vill ha någon som är mediaslipad också. Vilket de kanske är i övrigt, men liksom, det är ju dumt att ha det med sig då.
De är inte riktigt så, för de är ju också sådana som, om de förlåter en match, är rätt otrevliga på presskonferenser och lackar på journalister och sånt.
Ja.
Jag tror inte riktigt det är i linje med landslaget. Nej,
nej, då är det nästan bättre att vara liksom Norling-galen, för att det är så här, det betyder ingenting längre.
Får jag slänga ut en?
Ja.
Vad säger du om det här? Åge Hareide.
Ja, det har också nämnts i den här Facebook-trollen.
För han tror jag skulle kunna bli aktuell.
Ja, för att han
skulle nog få fråga, för han har gjort det han gjorde med Malmö och har ändå en hel del andra stora tränarjobb.
Och var bra i Danmark dessutom, får man inte heller glömma, innan Kasper Hjulman kom in. Så han har också landslagsmeriter och har varit i Sverige. Det är mycket ändå som klaffar.
Ja, han känns gränsar till klippt och skuren för att i alla fall få frågan, tycker jag.
Ja, det är mycket möjligt. Vill du ha fler namn från Facebookgruppen?
Nej, jag vill ha alla och så får vi se vad man...
Ett par shouts för Graham Potter såklart, men mycket mer så, det vore en dröm, det kommer aldrig hända. Han är ju alldeles för stor för svenska landslaget nu.
Ja, det är han ju på ett sätt. För han är
kommer dröja 10 år åtminstone. Och hur gammal är han? Han är ju 40 kanske.
Alltså... Ja, men han är ju Premier League-tränare och då är man för stor på ett sätt.
Ja.
Men jag tror också, om det skulle finnas en extrem... Alltså om Isak, Kulusevski, Elango och så vidare skulle ha en extrem utveckling som man hoppas.
Mm.
Och att det är så här, vänta, det här är ett landslag jag skulle fan kunna som tränare gå in, ta över och för första gången ta till så en VM-semifinal på första gången på 30 år. Då.
Ja.
Liksom, att om den chansen finns så, det är inte sånt jävla hopp neråt från Brighton att gå till ett landslag som är super på gång. För att då, om man också... Så han skulle kunna komma in med tanken som är så här, jag går och gör underverk med Sverige i 4 år och sen kommer min som engelsman, som gjort det bra i Premier League, som tagit Sverige långt i ett mästerskap, då har han ju en otrolig position för att landa liksom ett liksom Manchester United-jobb efter det.
Ja, ett av problemen med honom är ju också att folk lite lyfter honom som nästa engelska förbundskapten efter Gareth Southgate.
Ja, jo, det är ju.
Det är ju ändå ett bättre jobb för honom. Sen har han ju svensk kopplingar som
nu reachar ju, jag fattar ju också att det svenska landslaget är för litet för Graham Potter.
Ja, men det är ju svensk kopplingarna som gör att man känner att det finns liksom någonting där ändå.
Mm.
Jocke Persson?
Nej.
Inte än.
Alltså han har gjort det ganska bra i Varberg.
Eller han har gjort det väldigt bra i Varberg.
Väldigt bra i Varberg i sett till spelmaterial.
Ja.
Men... Och jag vet inte, att lyckas ta Varberg och komma på 13:e plats eller vad det nu blir liksom. Ska det vara tillräckligt för att få ta landslaget?
Det är en fråga. Inte. Men någon ska ju in. Det är det som är problemet också.
Ja, någon ska in. Men jag vet inte. Det som talar för honom är väl att han anses vara skön och därför är liksom media-hypad liksom.
Mm.
Det är väl ändå lättare att få ett jobb då än annars.
Ja. Det här är ju en märklig move annars, men det finns ett par shouts för Gerhardsson. Och det har ju ändå... Han har ju bra CV, men det är ju det är att det skulle kännas liksom nästan infekterat. Det är konstigt att det liksom är en förbjuden flytt nästan, men att så här, hur ska han sälja in det på liksom karriärstegen och vad som är värt mest, och damlandslag och herrlandslag och hela den biten. Det är ju någonting med det som gör att det känns svårt.
Ja.
För han har ju varit, alltså han har tränat i Häcken och har ju varit bra. Han har tränat här i fotboll också. Det är inte som att det är ett problem där. Det är mer en politisk grej liksom, i så fall.
Ja, och ska man också slänga in då som extra liksom del i den brasan finns ju faktiskt att det är rätt dålig stämning mellan våra herr- och damlandslag.
Ja.
Alltså,
Den blir nog inte bättre om herrlandslaget går in och liksom snor damlandslagets tränare.
Jag tycker det är nästan varje samling någon pissig stämning mellan dam och herr. Alltså.
Ja.
Som vi kan komma in mer på sen, tänkte jag. För jag tänkte prata lite Magdalena Eriksson versus Victor Nilsson Lindelöf. Men det hade nog inte sett så snyggt ut liksom.
Nej, och jag tror att han kanske är för smart för att göra den, i alla fall den direkt. Han borde göra någonting annat emellan i så fall.
Ja.
Och han är också, han är inte ung heller så.
Nej, nej.
Vem vet. Håkan Eriksson
hade varit ett rimligt val för 6 år sedan. Har ju inte hållit på med fotboll sedan dess, utan bara suttit i olika liksom säljföretag.
Ja.
Det känns ju lite märkligt nästan.
Ja, Pia Sundhage bollar sig alltid upp, men det känns ju också...
Hade varit så jävla inte. Coolt. Fy fan vad coolt.
Det är också typ för sent nu.
Hon är 92 år gammal.
Ja, så verkligen. Jag vet inte vad hon gör längre nu för tiden ens.
Ska bolla in ett sånt namn till då? Ja. Alltså damnamn till. Jonas Eidevall.
Ja, det var också här någonstans.
Det är också med där någonstans. Han har ju ändå tagit Arsenals damer upp till serieledning nu. Mm. Gör det ju svinbra där. Och är ju en svensk tränare liksom.
Ja.
Det är väl klart att om han fortsätter göra det bra i ett av, som ändå kommer vara ett av världens största damlag då de närmaste åren. Om han fortsätter göra det bra där, säg 3 år till och Janne sen ska gå av. Visst, det är inte omöjligt att vi säger vänta nu, vi har ju ett av världens bästa damlags tränare som gjort succé i 3-4 år här.
Ja.
Den potentiella framtiden finns.
Men frågan är om inte han istället tar över efter Gerhardsson nu i så fall. Som väl också inte heller sitter hur många år till som helst.
Men tror du att vi skulle ta Gerhardsson till...
Nej, men han kanske bara är färdig snart. Alltså, han har väl ändå varit där ett tag. Inte superlänge, men...
Ja, men också tror jag. Att då Gerhardsson, han skulle också kunna vara där liksom 7 år till.
Ja,
hur mycket annat har han på gång just nu, menar jag?
Jag vet inte hur gammal han är heller. Han ser ju svår åldersbedöma Peter Gerhardsson ändå. Ja, han måste ju vara 50-någonting. Ja,
han är faktiskt svår åldersbedöma.
Jimmy Tillin. Det är ändå ett par stycken som har ropat på honom.
Ja, han har gjort det bra i Elfsborg. Han hade gjort det bra innan också. Finns väl... Är det inte samma som med Janne då? Att han skulle behöva ta ett guld med Elfsborg och sen komma.
Någonting mer behövs.
Janne kom ju efter guldet med IFK.
Ja.
Och det känns lite som en sån skulle behövas för Jimmy Tillin också först.
Ja, absolut.
Det krävs ändå någon slags jävla supergrej för att bli landslagstränare på något sätt, känns det ju som. Sen är problemet att vi inte har så många som har en supermerit.
Nej, det är ju det är verkligen tunt på toppen om man ska ta därifrån.
Jo. Svennis har ingen släng.
Svennis 80 år gammal. Vad hade vi?
Fan, tänk om Svennis till slut nu skulle ta svenska landslaget efter alla dessa år.
Ja, jag har ju varit efter Filippinerna. Alltså, det är verkligen så.
Jag tror att jag hade brunnit för det faktiskt, om jag känner mig själv rätt.
Ja.
Det hade säkert gått åt helvete, men i början hade jag brunnit.
Sen är det flera som vill ha någon slags utländskt alternativ, typ liksom Ove Rössler. Han har hört flera som pratar om också att han är ändå högt, men det känns så himla avlägset.
Ja, det senaste han gjorde i svensk fotboll var väl att liksom halvt misshandla spelare i Malmö och sånt.
Ja, eller hur?
Att det blev liksom en stor grej av att han liksom så psykiskt och fysiskt misshandlade Frans Brorsson eller vad det var.
Ja, och öppnar man dörren för liksom utländska tränare på det sättet, då känns det som att då går det inte att diskutera längre, typ, för det är så många att välja på.
Ja.
Det är ju mer Potter, Hareide, Stuk, alltså de som är nästan är så neutraliserade svenskar som är aktuella i så fall.
Ja, ja.
Sen har vi ju den här, det spåret att gå på en gammal spelare, men de är så jävla dåliga allihop.
Är inte det sanningen då?
Att de Henke, Ljungberg, Mellberg.
Just nu görs det väl succé i division 1.
Ja, det var det jag tänkte på också. Det var det enda, för ingen nämnde honom någonsin, så var det så, han går väl jättebra.
Men av de som har blivit tränare som har haft bra perioder, ja. Så har vi ju men Ljungberg som var superhyllad U-tränare då.
Ja, det är också långt ifrån.
Skulle ju kunna vara så här U21 aktuell någon gång i framtiden.
Han skulle ju kunna göra den internresan
i
förbundet.
Henke skulle kunna vara aktuell för att han är Henke, men han har ju riktigt svag tränargärning.
Men jobbar inte så heller riktigt, va?
Nej, skulle kunna göra
han
det
måste vara bra på någonting först.
Skulle kunna göra det för första gången kanske.
Mardrömsåret med Henke Larsson som förbundskapten.
Ja.
Det är ju inte längre än så alltså.
Nej, och Mellberg har haft en bra period i BP. Inte mycket mer än så.
Han tränar väl inte nu? Han är väl bara expert nu? Typ.
Alltså, jo, men exakt. Men han har, jag menar vilka som har haft en bra tränarperiod nu då.
Tern vill ju också folk ha, men får han ens komma in på liksom arenan när det är landskamp? Sen, ja, det tänkte jag också. Sen funderar jag på om det är olika. Han kanske är UEFA-licensierad, bara inte liksom har liksom allsvenska krediteringar. Vad vet jag? Det kanske är olika grejer, men det känns ju också som att det är långt ifrån.
Hör det här då?
Ja.
Kommer in som någon slags hjälptränare inom ett år. klättrar inom förbundet, tar över, gör succé. Oskar Hiljemark. Han är ju assistränare i Ålborg nu.
Fy fan. Vet du vad jag tror mer på i så fall? Känner den här chefen då? Marcus Albeck.
Ja, det hade varit.
Han har fan varit inne och snurrat ändå.
Men finns det potentiella tränarämnen runt om? Jag vet Elvendal jobbar i Parma nu. Mm. Är ju målvaktstränare i grunden men har haft fasta situationer och annat och har väl säkert någon slags tränarambition där.
Ja, Wettergren kanske kan gå in. Alltså, det är en sån Lars Tommy-grej. Man kan ju avancera på det sättet också.
Fan vad tråkigt att ha Wettergren. Alltså. Peter Wettergren som svensk förbundskapten.
Ja.
Det är tråkigt. Han är väldigt stor snus ofta. Men...
det är ju älskvärt såklart. Ja. Men annars är det ju inte, det är inte så mycket som är hett. Alltså. Det är det som är problemet känns som.
Nej, verkligen. Hörru, ska vi lämna landslaget för en sekund eller?
Det kan vi väl göra, vi har skällt på dem nog.
Matchuppdatering på de som spelar tänker jag att du ska få. Det har ju varit damhelg, även om herrarna har landslagsuppehåll ju.
Ja.
Det finns en herruppdatering, så vi kan dra den. Mm-hmm. Som är att Isak Pettersson, som ju varit fast i frysboxen i Toulouse i ett år ungefär, fick en stor cupmatch nu som gick till straffläggning där han räddade 3 straffar. Varav 2 var helt sinnessjuka räddningar.
Ja, det var väldigt bra grejer.
Framförallt en, hans tredje och sista straffräddning var ju som...
Den som är stenhård.
Stenhård upp mot kryss nästan och kan ta den ändå. Och det är ju en dundersuccé. Alltså det är verkligen... Det klippet ligger ute på alla Toulouse sociala medier.
Ja.
Och de straff... det är värt att gå in och kolla på för att man känner, vad är det där för målakt? Man har ju glömt hur bra han var i Allsvenskan liksom.
Dels det, men också för att se liksom hur rutten planen är i fransk grupp. Alltså, vad fan är, vad spelar han någonstans?
Men han är fortfarande bara 24, han är målvakt. Mm. Fan, ta en flytt alltså, du ska inte sitta på bänk, du är för bra.
Ja, nej, det är snart dags att räkna av Toulouse nu. Alltså han får väl till sommaren på sig, tänker jag.
Ja, sen får han dra därifrån faktiskt. Men damerna har spelat, vi har ju svensk lag. Cypern, kan du vilka?
Ja, vad fan, Apollon Ladies heter de.
Apollon Ladies fortsätter att dominera liksom ligan. Mm. Jag tror att ligan är ganska dålig och Apollon är ganska bra.
Det är Eidevalls legacy ju.
Ja, verkligen. 9-1 vinst då mot Krysomilia i helgen. Matilda Abramo spelade hela matchen. Sofia Hagman startade och byttes ut i 70:e. Och Jonna Andersson stod i mål och
inte den
Jonna Andersson. Han har ju 2 matcher, 1 nolla då, ny målakt här i Apollon.
Ja.
Danmark har vi enligt, det här är enligt fotbollskanalen Svenskollen då. Så det där jag, det är svårt att tillskanska sig info om damfotboll.
Ja, om man inte är kolla svenskan kontot på Instagram som är dåligt.
Ja, men det, vi återkommer till det kontot också. Beatrice Persson har vi i Brøndby. Verkar vara den enda i Danmark då i högsta ligan.
Skönt att höra.
Bortom någon slags knäskada. Chelsea är en svensk klubb också. På det sättet att det nästan aldrig spelar 3 svenskar. Men det gör ju det i kupperna ibland va?
Ja.
Sekira Musovic fick stå mot Servette i Champions Leagues gruppspel. De vann ju med 7-0 va? Andra nollan på 3 matcher eftersom hon får stå i alla de här lustiga kuppmatcherna. John Andersson byttes in mot Magdalena Eriksson. Så vi hade, for a brief sekunder hade vi 3 svenskar på plan. Men aldrig under hela matchen. Jag
är alltid besviken på John Anderssons speltid i Chelsea senaste året. Det känns som att hon inte alls är första val längre. Det är deppigt.
Ja, nej, det är hon ju inte. De vann sen mot City med 4-0 i ligan. Mm. Där Magda nickade in ett av målen.
En stor bragd ändå. Eller bragd. Men bragd. City är ju också, de har ju varit usla i år men är ju ett av de 3 tydliga topplagen.
Mm. Men där fick Musovic hoppa in då med 13 minuter kvar för att det var en skada på första keepern.
Ja, bra. Hoppas hon är ute länge.
Mm. Flera år hoppas vi. 1-1 mellan Everton och Manchester United. Då hade vi Anna Anvegård och Nathalie Björn utanför startelvan i Everton va? Däremot fick Hanna Bennison spela i alla fall. Hon fick hoppa in och göra 10 minuter. De har fått en ny tränare i Everton som verkar hata de svenska spelarna. Det är väldigt tråkigt.
Projektet har tappat fart snabbt.
Filippa Angeldal spelade även hon för City mot Chelsea då, i 70 minuter. Frankrike har vi Amanda Ilstedt i PSG som vann och höll nollan 4-0 mot Real Madrid i Champions League va? Spelade hon hela matchen. Sen 6-1 torsk mot Lyon i ligan.
Det nämnde vi ju förra veckan. Det var ju lite rabalde kring PSG va? Så att de försökte få den matchen uppskjuten, men förbundet och Lyon var så, nej, vi tänker nog spela. Så att ni får vara med ändå.
Ja, det känns som en fin liksom, cirkelslutning att de stora drakarna har kommit in Men det är fan fortfarande Lyon.
Ja, det är skönt
jävla att ha Lyon.
Men det är en snabb update att det visat sig ju, kanske snarare handla om någon slags galen ex-pojkvän i det liksom misshandelsfallet.
I Hejduk-fallet som vi pratade om
förra veckan. Ja, mer än att det var en lagkamrat som var involverad. Men det är inte helt klarlagt än, så att vi får se.
Nej, vi håller tummarna för att vara Hejdukar, för det är roligare.
Det är roligare.
Juventus mötte i onsdags Wolfsburg i Champions League. Och det vet vi ju sedan gammalt i damfotboll att det går inte. Men det blev faktiskt 2-2. Så väldigt starkt av Juventus ändå. Hurtig fick bara 23 minuter dock, våran kära Lina, och fick sen starta mot Lazio i ligan. Ett mål en assist, vinst med 5-0. Sembrant rehabbar fortfarande, och Amanda Nildén var bänkad mot Wolfsburg och gjorde sitt första mål för Juventus mot Lazio. Lazio som då är fruktansvärt dåliga. Där har vi Stefanie Örström på som är skadad då, som inte får stå. Ja. Banusic, Benki Pomigliano, deppigt. Elin Landström tillbaka i Inters startelva. De vann med 5-0 även de över hela Verona. Det är fortfarande det problemet att liksom hälften av lagen är väldigt bra och hälften är extremt dåliga i Italien, för att det är en ny satsning där liksom.
Men Pomigliano var det laget de pratade om, Banco Frendén, nyligen.
Det har jag absolut ingen aning om.
Som man vill höra någon sån snabb crash course i italiensk damfotboll.
Säsongens första mål för Emelie Helmvall i Sampdoria. 5 minuter tog det mot Empoli, va?
Sen
blev det 2-2. Karin Lundin bänkade i Fiorentina och Seide Abrahamsson, startspelare i Napoli, som torskade mot Sassuolo med 1-0. Det är ändå härligt nu, för Italiens liga är ju rak språng uppåt och typ alla lag har varsin svensk. Det är jättebra.
Det är riktigt.
Kosse är skadad i Real Madrid. Rolfö har spelat dubbla matcher för Barça. 4-0 vinst mot Hoffenheim och 4-0 vinst mot vilka matcher de är i helgen? Nu har jag glömt det. Skitsamma.
De vinner med 4-0 mot alla.
De har vunnit med 4-0 två gånger. Jag har missat skriva in i mitt körschema vilka de mötte.
De har ju så 92 i målskillnad.
Ja, de vinner varje match med 4-0. Ja. Hedvig var bänkad i Atletico Madrid när de förlorade mot Real Sociedad. Och i Tyskland var Hanna Glas bänkad för Bayern München då, mot Lyon. Kokar jag. Ja, hon är ju en sån som alltid spelar. Liksom. Men sen fick hon byta av Sofia Jakobsson då efter 66 minuter i matchen. Lyon avgjorde ju dock och vann sent, och sen förlorade mot Wolfsburg också i ligan med 1-0, där Rebecca Blomqvist är ganska bänkad. Och där har du helguppdateringen.
Ja, gott att höra att de också håller på.
Ja, hörru, ska vi dra i jingeltråden? Så det var allt för dagens gratis del av Kolla Svenskan. Numera är ju sista 20-30 minuterna inlåsta bara för patrons. Så vill du höra oss prata om Gula väggen, om Tutto 5, om Magdalena Eriksson och höra helgens veckans bästa grejer, då ger du in på patreon.com/kollasvenskan. Ger minst 50 kronor i månaden till mig och Jonte, och på det sättet både stöttar Kolla Svensken, Kolla Sverige och Kolla Mustafi när den väl kommer ibland. Men framförallt får tillgång till massor av extra material då. En halvtimme extra varje vecka är ju värt. Ses där inne. Hej!
Hej! Snyggt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.